Vi lever i ett nytt decennium som 1980 har fört oss in i. Och vid nyår så var det ganska många som lät sig intervjuas för att säga sin mening eller sina tankar inför det här nya decenniet. Men om du läste någonting av de intervjuerna eller hörde dem i andra massmedia, så var det nästan ingen som vågade sig på några ljusare framtidsutsikter den här gången. Tonen var ganska dämpad. Ja, kanske mer dämpad än någonsin i vår generation. Och det verkar som att man hade blivit mera medveten om att vi idag står inför en framtid som det inte finns så mycket grund för att hoppas på längre. Och vad vi hittills har sett av detta 80-tal, så det är en 9 månader gammalt bara, det har ju inte precis tjänat till att ge mänskligheten nytt hopp. Eller hur? Världssvälten fortsätter, och jag råkade höra på nyheterna igår kväll att man räknar med att bara i Etiopien innan detta års slut flera miljoner människor kommer att dö hungersdöden. Ingen av oss kommer väl att göra det. Och ofta så är alltså den här svältsituationen till exempel orsakad av krig som vi människor har startat, orsakad av allt större flyktingströmmar som inte kan förbliva vid sina boplatser och sitt livsuppehälle. Tänk bara på Kampuchea, Etiopien, dessa sista år. Samtidigt så växer den här klyftan mellan oss rika länder och de fattiga nationerna. Och ingen utav de rikare nationerna tycks ta det här problemet på riktigt allvar. Och när de fattigare nationerna ser på de rikare nationernas agerande, så inger det dem inget hopp. Och hur länge ska de begränsade energiresurserna räcka till? Ska vi behöva frysa kanske redan i vinter? Trots högtidliga överenskommelser och avtal så förtrampas i vår tid de mänskliga rättigheterna på ett grymmare sätt än kanske någonsin. Oliktänkande människor fängslas och förtrycks och torteras. Samtidigt så fortsätter denna oförklarliga upprustning. Trots att det finns vapen nog att förstöra den här planeten och allt mänskligt och biologiskt liv på densamma flera gånger om. Krig brinner idag både inom nationer och mellan nationer. Diktaturer avlöser varandra. Terrorismen härjar, också den ett uttryck för desperation. Men den tycks i år skörda mer offer än kanske något år tidigare i vår generation. I vårt eget land tycks våra politiker och myndigheter stå ganska maktlösa inför det växande alkohol- och drogmissbruket. Och arbetslösa ungdomar driver omkring och undrar, vem bryr sig om oss? Vem kan ge oss något hopp? Våldet tilltar på svenska gator och torg, och allt fler av våra äldre människor isoleras i sina ensamma hem därför att de inte vågar gå ut. Mina vänner, det här är bara ett axplock, och det är inget försök att svartmåla. Det är bara ett sammandrag av vad våra dagstidningar förkunnar på första sidan nästan varje dag. En beskrivning av verkligheten. Är det då så konstigt att många människor idag känner vanmakt, känner hopplöshet? Till vad ska man egentligen sätta sitt hopp? Till vem ska man sätta sitt hopp? Vad finns det för grund till en tro på en morgondag? Man börjar vakna upp till den obehagliga insikten om att välfärdssamhället inte har varit lösningen på människans djupaste problem. Och vet du, psykiatrikerna börjar idag tala om att problemet eller lösningen på mentala störningar och depressioner inte så mycket ligger i barndomsupplevernas traumatiska eventuella upplevelser. Inte så mycket ligger i det förflutna. Och inte heller så mycket ligger i störningar i den nuvarande miljön. Utan egentligen beror på att människan inte har något hopp för morgondagen. Hon orkar inte leva nu därför att hon inte ser någon ljusning när hon ser framåt. Människan behöver ett hopp inför framtiden för att orka leva konstruktivt, för att kunna leva skapande i nuet. För om vad jag gör idag ändå inte har något värde imorgon, varför ska jag överhuvudtaget ösla kraft på att göra någonting? Det är ju meningslöst i så fall. Och man börjar inse att till och med vetenskapen, som man så blint har trott på de sista decennierna, att inte ens vetenskapen har svaren på livets viktigaste frågor. Och det är ganska intressant att Kvällsöppet, eller Kvällsmagasinet eller vad det heter, under hösten just ska ha en serie om livets mening, där man kommer att ifrågasätta hela det materialistiska tänkandet, eftersom det inte har givit oss svaren på frågorna: varför ska vi ha allt detta, och vad ska vi ha det till, och vad är meningen med allt detta och med vår existens på jorden. De djupa, eviga frågorna börjar komma fram till ytan igen. Man börjar vakna upp ur sin blinda sömn. Rationalismen, tron på det mänskliga förnuftet, har istället för att tillfredsställa det mänskliga tänkandet skapat ett vakuum hos människorna och har öppnat vägen för människan att söka. Ett sökande som ofta har hamnat i indisk mysticism, i okkultism, i astrologi och i vidskepelse. Men det visar hur desperat människan är. Hon är beredd att göra avkall på all rationalism, på allt sitt förnuft som hon tidigare har ridit så högt på, och kasta sig i armarna nästan på vad som helst, bara om det kan ge henne någon form av tillfredsställelse i andlig bemärkelse, bara det kan ge någon gnutta av hopp för henne att leva vidare på. I en av våra främsta dagstidningar varnade man i en artikel på kultursidan för att inte dra för långtgående konsekvenser utav utvecklingsläran eller evolutionismen, eftersom, som man menade, det i så fall skulle leda till en alltför negativ och hopplös människosyn. Vi skulle i så fall börja betrakta oss bara som en liten länk i en oändligt lång utvecklingskedja, och människan skulle i så fall inte ha så stort värde, och det skulle lämna människan utan hopp, utan mening med tillvaro. Hon är bara en produkt av slumpen. Ja visst, det är hon, men vi får inte tro på det så starkt så vi drar det till sin logiska konsekvens, menade man. Man omhuldar alltså evolutionshypotesen ivrigt i vår tid, men man orkar samtidigt inte leva med den hopplöshet i vilken den lämnar människan. Man orkar inte vara konsekvens mot sin livsfilosofi. Inte ens humanismen, tron på människan som det högsta goda, tycks vara en filosofi som fortsätter att inspirera till dåd och stordåd och nytt mänskligt mod. Den mänskliga historien ser inte för vacker och hoppingivande ut när man sneglar bakåt i tiden. Och för den som idag sätter sin tilltro till människans inneboende godhet, för den människan är det ganska svårt att upprätthålla den tron när hon ser på sin samtid och ser på vad som händer i världen idag. Det verkar som att oddsen ständigt sänks för hennes tilltro till människan, och hon jäckas i sin humanistiska iver. vi börjar närma oss en situation där vi allmänt hyser oro för framtiden istället för att känna någon slags check förhoppning. Många tvekar till och med att sätta barn till världen därför att man är så orolig för vad de ska möjligen få uppleva i de decennier som följer. Hoppet håller på att dö hos mänskligheten, men därmed också människans själva livsnerv, vill jag påstå. För det är endast hoppet om en framtid som ger mening och värde åt livet här och nu. Jag fick detta så klart illustrerat för mig när jag jobbade på ungdomsvårdsskolor i många år. Jobbade med grabbar som alltså var kriminellt belastade, ofta kom från en besvärlig hemmiljö, men som under några månader man skulle försöka komma till rätta med för att de så småningom skulle återvända hem igen. Och vi fann ganska allmänt den här principen att de pojkar som visste att de hade ett hem att återvända till, någon släkting, kanske en mamma, kanske en pappa, kanske en moster eller någon som de visste, dit ska jag få komma, där ska jag få bo. De grabbarna gick det mycket bättre för att så att säga återanpassa, att under tiden på ungdomsvårdsskolan få till stånd ett bättre beteende hos. De hade en motivation att förändra sig därför att de hade ett hopp inför framtiden. Men för dem som inget hopp såg bortom ungdomsvårdsskolans tillvaro, för dem kunde det kvitta. De gjorde inga större ansträngningar att bättra sig. Det är för att de hade ingen motivation. De hade inget hem. De hade inget hopp. Mina vänner, att ha ett hopp, det är att ha ett hem. Och mänskligheten idag vandrar på jorden och ser genom sin egen existens att detta är inget bestående hem. Plötsligt rycks det undan oss. Plötsligt blommar ett krig upp, flammar ett krig upp. Plötsligt kommer svält och hungersnöd. Plötsligt kommer svårigheter och ekonomiska kriser. Plötsligt kommer döden in till och med i det välbärgade svenska hemmet, som var så väl skyddat mot all oro och mot alla svårigheter. Men plötsligt står där verkligheten och grinar oss i ögonen, och vi inser plötsligt hur förgängligt allt detta ändå är. Och så ska vi bara ner i graven och ätas upp av maskar en dag. Inget hem, ingen fortsättning, inget hopp. Varför ska vi leva? Många ställer den frågan idag. Människan måste få ha ett hopp, måste ha ett hem för att orka leva vidare och meningsfullt och kreativt i den tid som är. Och det visste Gud, och det vet Gud. När mörkret plötsligt hade lagt sig över Edens lustgård och människan gömt sig, plågad av sin synda skuld, gömt sig för den levande guden som var kallad att leva gemenskap med, när detta mörker hade lagt sig så pinsamt över den sköna lustgården, så stiger Gud in i situationen när dagen begynte svalkas och ger människan ett nytt hopp. Och ger människan ett hopp. Bibelns första löfte uttalas på syndafallets dag, och Gud lovar att krossa syndens makt och ge seger åt kvinnans säd och införa ett hopp igen i mänsklighetens historia. Trots det mörker av synd, lidande och död som människan genom sin olydnad dragit över sig, lämnade Gud henne dock inte utan hopp. Människorna lärde nu känna Gud i en ny kapacitet, nämligen i egenskap av hoppets Gud, han som trots allt mörker ändå ger hopp in i vår mörka situation. Och hela Gamla testamentets historia blommar sedan av hopp. Löften följer löften. Han skall komma, han skall födas, han skall krossa syndens makt, han skall vinna seger, han skall återvinna människosläktet åt Gud, skaffa försoning, skaffa åt oss ett hem igen i tiden. Löftena upprepas och tilltar i kraft och intensitet allt eftersom tiden går.
Och judafolket kallas ut att bli bärare av dessa märkliga löften som gäller hela människosläktet. Och när Kristus sedan stiger in i historien som människosläktets frälsare och förlossare, så gör han det för att visa, som det nu står i vår text, att Gud är sannfärdig. Gud är sannfärdig, vers 8. För de omskurna har Kristus blivit en tjänare till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet, nämligen att Gud står fast vid sina löften. Det är ju främst judarna som hade det gamla testamentets skrifter och som kunde konstatera nu att Gud har varit sannfärdig mot sina löften. Kristus har kommit för att bevisa att Gud inte sviker. Han är trofast mot ett många gånger hårdnackat och gensträvigt folk, i det att han ändå har uppfyllt sina löften. När tiden var inne sände Gud sin son i världen, född av kvinna, ställd under lagen, för att friköpa oss. För att friköpa oss. Och i vers 9, för hedningarna å andra sidan, som inte hade löftena i skriven form, som inte kände till löftena om en kommande frälsare, så som judarna gjorde, för dem har Kristus blivit till barmhärtighet, en uppenbarelse om Guds barmhärtiga hjärta, om Guds nåd. Och så har Gud givit både hedningar och judar anledning till att prisa honom. Och det är vad verserna i fortsättningen säger. Vi har ju talat om i Romarbrevets 14 och en bit in i 15 kapitlet att om de principer som ligger till grund för att lösa konflikter mellan så kallade svaga och starka i tron. Och för att dessa ska kunna leva i harmoni tillsammans i Guds församling. Och i Rom så hade konflikten mellan starka och svaga i tron mycket att göra med respektive grupper, hedna kristna och judekristna. Paulus tycks nu ytterligare vilja förstärka det ömsesidiga beroendet av dessa grupper av varandra genom att för judarna nu visa att Kristus har visserligen kommit genom dem, men för att bli hedningarna till välsignelse. Enligt löfte till Abraham en gång, till fäderna som det står: genom dig skall en födas som ska bliva alla folk på jorden till välsignelse. Han kom inte bara för judarnas skull. Han kom för hedna världens skull, för att bli ett hopp som skulle lysa i mörkret, som profeten Jesaja förkunnar. Och för hedningarna, som menar Paulus, har Kristus blivit en jude, kommen av judarna, för att frälsa dem. Så hedningarna står på något sätt i tacksamhetsskuld till judarna. Och judarna måste inse att de visserligen har fått vara bärare av denna utlovade säd, men endast för att också den skulle komma hedningarna till välsignelse och glädje. Ni har alltså orsak, menar Paulus, att tillsammans prisa Gud. Och redan gamla testamentet hade förutsagt detta höga syfte med Kristi försoning. Judar och hedningar har ett gemensamt hopp i Kristus. Därför heter det i vers 9, i det att han citerar från psalm 18: för den skull vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Och det är en tacksägelsesång av David som förebildligt talar om Kristus. När Kristus skall prisa Gud för den frukt han får se av sitt lidande och sin död, för de människor av alla folk och stammar och tungomål som han genom sin förlossning och sitt blod har vunnit åt Gud, bland hedningarna ska jag prisa dig. Och vers 10, och så heter det åter: jubla ni hedningar med hans folk. Judar och hedningar ska förenas i lovet till hoppets Gud. Jag vet inte om ni kommer ihåg när vi gick igenom Romarbrevet 11 här i våras, då jag talade om att det finns ett hopp för Israel som folk, och att vi fortfarande väntar på den dag då Israel som folk ska erkänna Jesus som sin Messias. Men att det under församlingens tidsålder är på det sättet att både judar och hedningar finner gemenskap i samma kropp, i Kristi kropp. Och att det idag i vår tid händer märkliga saker just bland judafolket, som på något sätt kanske håller på att sätta scenen i ordning för ett nationellt erkännande, om vi kan kalla det så, av Jesus Kristus av Nazaret som Messias. Och jag berättade om de väckelser som går fram bland judafolket i Amerika och i Sydafrika. Hundratusentals judar har satt sin tro till Jesus av Nazaret och erkänt honom som frälsare och som gamla testamentet Messias. Ja, jag talade om det då den söndag. Efter det mötet, jag har berättat det för en del av er, så kommer det fram en ung kvinna i 25-årsåldern och så tackar hon mig för budskapet och säger: jag är en av dem. De frälsta judarna, menar hon. Sedan ett år började jag läsa Nya testamentet och har nu funnit Jesus som min Messias. Det är sant vad du säger. Det håller på att röra sig bland oss judar. Och när vi stod där och talade så kommer en man också fram i 50-årsåldern och säger, och i det han pekar uppåt, han är också mitt hopp, honom som du talade om, och jag är också en av det folket. Och så stod vi där här alldeles nedanför talarstolen och jag var rörd till tårar. Där stod jag, en svensk hedning frälst av nåd, och i mina händer fick jag ta ett par judar som trodde på samma Jesus som jag trodde på, och tillsammans så kände vi enheten i Kristus. Och hur lika som vi hade samma orsak att prisa honom för det hopp som han hade tänt i våra hjärtan. Jubla ni hedningar tillsammans med hans folk. Och i nästa vers heter det, så säger jag också, eller så står det också: lova Herren alla hedningar, jag prisa honom alla folk. Och sammanhanget i psalm 117 verkar vara att alla folk ska en gång uppmanas att lova Gud. Ja, inte behöva uppmanas, de ska känna det så betvingande att lova Gud för hans gärningar i historien, att de villigt ska se sig falla ned och alla tungor ska erkänna Jesus Kristus Gud till ära, vara Herre. Det betyder inte att alla ska vara frälsta, men alla ska lova Gud, erkänna Gud såsom hoppets Gud. Vers 12, så säger också Jesaja: helningen från Jesajas rot ska komma. Ja, han ska stå upp för att råda över hedningarna, och på honom ska hedningarna hoppas. På honom ska hedningarna hoppas. Det pekar fram fortfarande mot det messianska rikets tid, när Jesus verkligen ska regera över hedna folken på jorden, över jordens alla nationer, då alla folk ska underkastas Kristi spira. Men mina vänner, denna profetia från Jesaja-boken har redan fullbordats i den bemärkelsen att telningen redan har stigit fram i historien. Stilla försiktigt, en vinternatt ner i den lilla staden Betlehem i Judas stamområde, så sprang detta rotskott fram i tiden. Medan världen såg, så stilla och försynt steg han in i historien. Så veg som ett litet människobarn, nyfött. Han sköt upp som en ringa telning, står det, inför honom. Så som ett rotskott ur förtorkad jord. Föraktad var han och övergiven av människor. Men det var våra krankheter han bar. Våra smärtor, dem lade han på sig. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull. Och slagen för våra missgärningars skull. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. Telningen har kommit. Guds lamm har kommit in i historien. Världens synd är buren. Hoppets budskap kan förkunnas. På en kulle utanför Jerusalems stadsmur lades grunden för ett nytt hopp i mänsklighetens historia. På honom skulle hedningarna hoppas. Medan hans egna försköt honom, förkastade honom, dödade honom, så förkunnades han strax ut över hela romarriket, och hedningarna hastade till att gripa om honom som sin frälsare och som sitt hopp. På honom hoppas vi idag. Han är beviset på hoppets Gud och på att hoppets Gud inte sviker. Han har tagit sig an vårt dilemma, vår hopplöshet som mänsklighet. Nya testamentets diagnos på människans tillstånd är inte bara att hon är utan Gud, utan Kristus, utan att hon är utan hopp i världen. Utan hopp i världen. Det står om oss att inte vi ska sörja när någon bland oss får avsomna, att inte vi ska sörja så som dem som inget hopp har. Det är tragiskt. Inget hopp har. Det är Nya testamentets diagnos på människan utan Gud. Du är utan hopp. Ja, du må hoppas. Du må hoppas på det bästa till och med. Och den moderna människan är idag beredd att tillstå sanningen, även om hon naturligtvis ogärna slutar att hoppas på något sätt. Hon vill hoppas. Så länge hon lever så hoppas hon på något sätt. Men det är en sak att ha förhoppningar, och det är en helt annan sak om vi börjar fråga: vad har du för grund till det du hoppas på? Man kan alltid hoppas på att vinna på lotteri, men sannolikheten är väldigt liten. Man kan alltid hoppas på en bättre framtid för planeten jorden, men grunden för ett sådant hopp, måste vi alla dag erkänna, det är ganska skört. Det är ganska skört. Det kristna hoppet gör dock anspråk på att vara ett säkert hopp. Ett säkert hopp. Det handlar inte om en önskan att mänskliga drömmar ska förverkligas. Nej, nej. Det kristna hoppet, det vilar i Guds person, i vem Gud är. Det kristna hoppet, det vilar i en Gud som inte kan ljuga. Det vilar i en Gud som är sanningsenlig och som har sagt att om vi är trolösa, så står han dock troget fast vid sitt ord, ty han kan icke förneka sig själv. Vilken trygghet, mina vänner. Det kristna hoppet är lika säkert som Guds trovärdighet. Om du börjar ifrågasätta Guds trovärdighet, så kan du naturligtvis genast också ifrågasätta det kristna hoppet. Men om Guds trovärdighet är säker, då är det kristna hoppet också lika säkert. Gud har fött oss på nytt, står det, till ett levande hopp, till ett livgivande hopp. Det vill säga ett hopp som grundar sig på en levande och uppstånden Kristus. Och det kristna hoppet är lika odödligt som Kristus är odödlig efter sin uppståndelse. Det vilar i vem Gud är, och det vilar i vad Gud har gjort i historien. Det vilar i Kristi död och uppståndelse. Mitt hopp är inte grundat på vissa idéer och teorier och ett teologiskt system av något slag. Mitt hopp är grundat, som jag brukar säga, på en tom grav. Allt sedan den tredje dagen, tom. Han är inte där, han är uppstånden. Seger över synd och död. Mitt hopp är grundat på ett tomt kors i historien. Han är inte kvar på korset. Synden är övervunnen. Synden är försonad. Ett tomt kors, en tom grav och en pingst, en helig ande som har grundlagt detta hopp i mitt liv subjektivt och personligt. Jag har alltså en grund för ett nytt och levande hopp som finns i mänsklighetens historia. Han kom inte för att förkunna för oss ett etiskt, moraliskt system som vi möjligen skulle kunna anstränga oss för att efterleva. Han kom för att ge oss ett nytt liv. Jag har kommit för att ni ska ha liv, och ett överflödande liv. Ett liv i hopp. Hoppets Gud betyder inte bara att Gud är den som ger hopp, utan att Gud själv är föremålet för vårt hopp. Det finns seger i Gud och i vad Gud har gjort över både synd, ondska, lidande, död, förgängelse. Inte på grund av vad Gud möjligen skall göra, utan på grund av vad Gud har gjort. Hoppet ser inte fram emot och klamrar sig fast vid vad Gud möjligen skall göra, utan det vilar på vad Gud redan har gjort. Psalmisten sjunger: du är mitt hopp, o Herre, Herre. Du är min förtröstan, allt ifrån min ungdom. Gud, inte människor, utan i Gud, i Guds person. Att hoppas på Gud innebär, säger Bibeln många gånger, att aldrig komma på skam. Ibland har du hoppats på människor och blivit besviken. Ja, det hör till den mänskliga erfarenheten. Men jag är ingen människa, säger Gud, så att jag skulle kunna ångra något eller inte stå för det som jag har sagt. Även när de yttre omständigheterna talar för att Gud har övergivit oss, så inser åtminstone psalmisten att det var riktigt att uppmuntra sin egen själ att ändå lova Gud och hoppas på Gud. Så han säger till sin egen själ: varför är du så bedrövad i mig, min själ? Och varför är du så orolig i mig? Hoppas på Gud! Hoppas på Gud! Ty jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. Det må se hopplöst ut just nu. Omständigheterna talar för att mina böner inte når längre än till taket, och de studsar obarmhärtigt tillbaka mot mig själv. Men all tidigare erfarenhet talar för att Gud också ska hjälpa den här gången. Bibelns betoning på det kristna hoppet ligger mera vid vem man hoppas på än vad man eventuellt hoppas på ska hända. Hoppet vilar i ett fast förtroende för Guds omsorg och ledning och hjälp. Han som har sagt: jag ska aldrig lämna dig eller övergiva dig. Om du också vandrar genom dödsskuggans dal, frukta ingenting ont. Min käpp och stav finns där vid din sida. Vi inbjuds att vila i Guds suveräna person, oavsett vad som händer. Det som händer omkring, det kanske är helt oförklarligt. Du får det inte alls att gå ihop. Vila då i Guds suveränitet och Guds suveräna person. Vila i honom, så vet du och känner du lugn vid att hans goda vilja ändå skall ske. Det grekiska ordet för hopp i Nya testamentet betonar just säkerheten i hoppet. Och Paulus säger: då vi nu har ett sådant hopp, så går vi helt öppet till väga. Vi har ingenting att vara rädda för, vi har ingenting att skämmas för. När vi nu har ett sådant hopp, så går vi helt öppet till väga. Nu beder Paulus i Romarbrevet 15 och 13 versen, som vi ska sluta med att betrakta, att hoppets Gud ska uppfylla dem och fylla dem, så att de blir fulla av glädje och frid i tro. Hoppets Gud ger glädje och frid. Vetskapen om att vi har vårt hopp i Gud fyller oss med glädje och frid. Men lägg märke till, glädje och frid i tron, eller som det egentligen står, i troendet, i det att vi håller på att tro. Glädjen och friden har alltså med tron att göra, och inte med eventuellt gynnsamma omständigheter, så vi på grund av att det nu går ganska bra för oss känner oss glada och förnöjda. Många kristna har till och med upplevt detta sällsamma, att mitt under bittraste bekymmer, mitt under svåraste nöd, så har Gud på ett förunderligt sätt uppfyllt dem med till och med glädje och salighet. Kan du förklara det? En oförklarlig känsla av att det under allt finns en trygg och säker hand som bär och undanröjer den mänskliga känslan av panik och kaos, som annars helt naturligt skulle gripa om sig och förgöra min inre värld. Men av någon oförklarlig anledning så känner jag handen. Handen är där. Jag gråter, jag sörjer, det gör ont, men handen är där under allt. Frid och glädje hör intimt samman med den kristna tro. Frid därför att fiendeskapen är undanröjd, försoning är bringad, och vi är Guds vänner. Vi kan se Gud i ansiktet och sola oss i hans leende. Fast vi fortfarande är kvar i ett bristfälligt mänskligt tillstånd. Men vila i Kristi verk och i vetskapen om att i honom är jag rättfärdig inför Gud. Det finns ingen anklagelsegrund längre, ingen fördömelse. Gud, jag tackar dig, jag lovar dig, jag prisar dig. Jag har frid med dig, du helige. Glädje, det är för att vi vet att vi nu är föremål för Guds välbehag. Vet du om att Gud tycker om dig? Inte trots vad du är, utan på grund av vad du är. Jag tycker inte om när vi säger Gud älskar oss trots vad vi är. För Gud älskar oss på grund av vad vi är. Visserligen vet han om att vi är bristfälliga, och det har han tålamod med, eftersom han har beslutat att jobba med oss. Men han älskar oss därför att vi är i den älskade. Han älskar oss därför att vi är i Kristus. Han älskar oss därför att vi är rättfärdiggjorda. Vi är rena och heliga. Därför har han fäst sin kärlek vid oss. Därför att vi är hans, upphöjda till Kristi arvingar, medarvingar. Jajamän. Gud älskar oss på grund av vad vi är. Gläd dig över det, min kristne vän. Frid och glädje hör samman. Glädje är frid som dansar, och frid är glädje som vilar. Trettonde versen slut. Syftet med den här bönen, att hoppets Gud ska uppfylla oss med glädje och frid i tro, det är att vi ska ha ett överflödande hopp. Ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Glädjen och friden pekar tillbaka likasom på Gud igen, och hoppet får ny näring och ny förstärkning. Och hoppet börjar riktigt överflöda. Jag funderar mycket vad som menas med att hoppet överflödar. Och vad jag utifrån versen kan förstå, så ja, att dels bli uppfylld av glädje och frid som förstärker hoppet, så att hoppet och sin sida förstärks ännu mer, så att glädjen och friden förstärks ännu mer, så till slut så flödar det över. Och när vi vandrar fram i en hopplös värld, så inger vi hopp bara genom vårt sätt att leva och vara och finnas till. Så är vi hoppingivande för vår omgivning. Och ibland när jag har varit nere och när jag har känt till och med ångest krama mig, vet du vad jag har tänkt på? Jag har tänkt på och i min inre syn försökt se vissa kristna människors ansikten för mig. Deras vänliga blick har liksom varit det halmstrå, man får kalla det så, som jag har gripit om och som har hjälpt mig ibland när det har varit svårt. Jag har tänkt, ja men jag har ju sett hoppet i deras blick. Jag har ju sett sanningen i deras ögon. Jag har ju sett skönheten i deras förvandlade väsen, i bristfälliga människor men ändå Guds människor. Och det har gett mig nytt hopp. Så jag tror vi ska tro på denna hemlighet, att hoppet vill överflöda och inge hopp också för omgivningen. Bara de ser dig kan de få hopp. Men observera att det står i den helige andes kraft. Det är inte frågan om några känslomässiga suggestioner här, inte det vi hurtar till oss lite grann och säger ja, det ska nog ordna upp sig, vi ska nog tro på framtiden. Det är inte alls sånt prat det är frågan om. Det är ett hopp som den helige anden är, och som den helige ande ger kraft åt. Och det är det som behövs för att vi ska stå emot tidens depressioner och klagoanda. Det är ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Det är frågan om ett tillstånd som anden framverkar hos oss. Och om det inte sker i andens kraft, så dukar vi under för tidens negativa röster och depressionerna omkring oss. Det måste vara andens kraft bakom. Hoppet har inte bara en övernaturlig källa i det att den vilar i Gud. Det vilar i Gud och i den grund som Gud har lagt. Hoppet är också intensifierat i vår subjektiva upplevelse av den helige andes kraft, av en övernaturlig kraft. Så när människor säger, ja men hur kan du hoppas? Det finns ingen grund att hoppas. Så är detta hopp så betvingande hos dig att du måste säga, ja men jag tror på hoppets Gud, och han har bara gett mig hopp. Han har inte gett mig någon anledning att hänga läpp och misströsta. Han har bett mig att leva i hoppet. Det kristna hoppet, mina vänner, kan aldrig överdrivas. Det kan aldrig målas i för ljusa färger. Vi talar för lite om det kristna hoppet. Och därför är vi lite för jordbundna och nedböjda och nedtyngda. Vi lever inte i ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Gud vill föra dig dit idag, min vän. Gud vill föra dig in i en ny livsstil i detta avseende. Att leva i ett överflödande hopp. Så när du går omkring, istället för att bli en del i det totala problemet, du blir en del i lösningen. Det har sin grund, mina vänner, i en oändlig Gud. Det är ett oändligt hopp. Och ju mer vi lär känna Gud, ju mer förstärks vi i hoppet. Gud befinner sig nämligen inte i ett tillstånd av kaos. Gud befinner sig nämligen inte i ett tillstånd av bedrövelse eller förtvivlan. Gud sitter inte och gnuggar händerna och undrar hur ska det gå. Mina vänner, Gud befinner sig i fullständig glädje och frid, vetande att allt är under hans suveräna kontroll. Hos Gud finns ingen oro. Hos Gud finns ingen ängslan. Låt mig till sist säga vad jag tror. Att anden vill framverka hos oss samma sinnestillstånd som Gud befinner sig i. Att vi får del av hans sinnestillstånd. Att vi får del av hans lugn och ro. Att vi får del av hans glädje. Så hoppet överflödar ännu mer hos oss i den helige andes kraft.